Välkommen till en specialpodd från DI:s ledarredaktion. Vi är i Almedalen och har lyssnat till Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som just hållit tal här i Visby.
Ja, där hörde vi alltså Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar tal här i Almedalen. Och för att läsa in vad hon egentligen sa och hur hon sa det har vi med oss på scenen en panel bestående av Vidar Andersson, chefredaktör på Folkbladet, Alice Teodorescu, debattör, och Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri. Ja, vad är era första intryck? Vidar, vad säger du?
Ja, ett klassiskt vänstertal, fullt med rallarsvingar, personangrepp och utanförskap. Långt, långt utanför så att säga, den vanliga politiken. Ett klassiskt vänstertal, det är 3 år fram till nästa val. Och ja, vad ska man säga? Hon gjorde det bra som vänsterledare, tycker jag.
Alice, vad säger du?
Ja, nej, men Magdalena Andersson talade ju om SD-regeringen och Nooshi talar om fika-regeringen och försöker vara rolig. Jag vet inte riktigt om det var så himla roligt. Och vi fick ju här en liten sånglektion också. Jag tycker att det är ganska symptomatiskt. Ju mer man talar om andra, desto mindre har man att säga om sig själv. Och vi lever i en tid där man mot höger och vänster faktiskt kan rikta kritik mot bristen på visioner. Det var, som du också sa, väldigt typiskt vänstertal. Mycket angrepp på högerns syn på privatiseringar, på välfärden och så vidare. Men väldigt lite om vad man själv vill åstadkomma. Och kanske framförallt hur man ska åstadkomma det, givet att man tillhör ett lag som spänner från Centerpartiet till Vänsterpartiet.
Tobias, vad säger du?
Ja, alltså för mig då som inte är så särskilt vänster så känns det ändå, det känns lite tryggt ändå att se Nooshi Dadgostar som ju har sorterat in sig väldigt tydligt i på vänstersidan. Det, man känner igen sig liksom på något sätt. Men det som jag fäster mig vid, det är hennes totala frånvaro av vad ska vi säga, kulturkrig. Hon säger inte att den här regeringen styrs av Sverigedemokraterna. Snarare säger hon att Sverigedemokraterna serverar kaffe när regeringen bjuder på fika. Alltså att Sverigedemokraterna inte är med och styr allting. Och det är ju en annan bild än den som Magdalena Andersson vill ge. Hon pratade ingenting om, vad ska jag säga, nazistisk förflutet eller om att man hotar demokratin med olika regeringsbeslut. Totalt frånvarande från Nooshi Dadgostars tal. Det tyckte jag var intressant.
Vi ska prata mer om innehållet alldeles strax, men Alice, du nämnde just det här att hon drog skratten då. Hon försökte vara rolig, hon hade en sång som ju kanske inte var helt, jag vet inte. Vidar, vad säger du? Är det rätt taktik i Almedalen att försöka dra skratt?
Ja, absolut. Jag menar, har man nu samlat ihop en liten skara där framför scenen. Ja, man ska ju ge någonting där. Och precis som Tobias pekar på också, så alltså, man är ju utanför, man har ju ingen sida, man har ju inga förslag att leverera. Det är ett litet parti på en ytterkant. Och därmed alltså, rabulist, jag kan tänka mig att arbetarrörelsens opinionsbildare, agitatorer för 150 år sedan, de drog ner skratt, det var personangrepp, det var hårda ord, varvat att man får skratta åt makten och sånt där. Så ett klassiskt vänstertal, och hon gör det bra tycker jag, utifrån hennes perspektiv.
Vad
tycker du?
Tobias, vad säger du om Nooshis retorik?
Nej, men jag tycker nog att den fungerar. Alltså hennes sympatisörer, normalsympatisörer så att säga, har ju ingenting till övers för den här regeringen till att börja med så att säga. Så det är ju bara att ösa på. Hon behöver ju inte övertyga någon som inte har vad ska vi säga, vänstersympatisörer, sympatier från början. Så jag tycker att det är bra. Hon har kanske en bit kvar innan hon blir den här fullfjädrade, vad ska vi säga, manuslösa talaren. Så. Men man glömmer lätt att många av våra nuvarande stora partiledare har en gång varit nya och det har varit lite stapplande och sådär. Så att hon, jag tror hon kommer att ta sig från sin utgångspunkt.
Alice.
Samtidigt så är det ju så att Socialdemokraterna i förra valet väldigt tydligt, ja, delar av den i alla fall, bytte bytt väljare. Man fick mycket högutbildade kvinnor i storstadsområden. Det vill säga kvinnor som mer är motståndare till den här regeringens konstruktion än som egentligen sympatiserar med socialdemokratisk politik. Och där står ju Socialdemokraterna inför ett vägval hur man ska kombinera den här nya väljargruppen med en politik som den här väljargruppen egentligen inte vill ha. Och det är ju samma dilemma som Centerpartiet har. Och därför så skulle man kunna tänka sig att Vänsterpartiet skulle vara mycket mer, skulle bottna mycket mer i en vänsterkritik och inte bara ge sig på vad den här regeringen gör, utan komma med en vision för ett annat samhälle som är tydligt vänsterinfluerat. Och det gör man inte riktigt, så att jag tycker inte riktigt man når hela vägen. Och jag brukar ju annars lyfta fram Vänsterpartiet som ett bra exempel på ett parti som är ideologiskt troget, och precis som Sverigedemokraterna så har de ju en förmåga att skildra ett annat samhälle på ett mycket tydligare sätt än de andra partierna som försöker vinna väljare från många håll. Och jag undrar hur många socialdemokratiska väljare som är mer vänster än den linje som nuvarande Socialdemokraterna har, som egentligen ser Vänsterpartiet utifrån det här talet som ett väldigt mycket bättre alternativ.
Vidare, delar du den analysen?
Ja, både och. Alltså, jag tycker det är fel att jämföra Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
Menar i bemärkelsen att ha en ideologi och en vision?
Ja, och det är ju Vänsterpartiets problem. Alltså att det är därför man inte växer. Sverigedemokraterna växer. Sverigedemokraterna är ett maktparti. Sverigedemokraterna påminner om Socialdemokraterna därvidlag. Man kan anpassa sig till väljargrupper till nya lägen. Alltså de partier som biter sig fast i en ideologisk sarg tror att man har sanningen. De lockar 4-6%. Resten av oss tycker att de är jävligt konstiga. Och därför växer man inte. Så det ska jag säga som är deras problem. Att stå och vara vänsterrabulistisk här, hålla ett bra tal och så vidare. Men då blir man blir vid sin läst. Ska vänstersidan kunna bli... Säg att vi skulle kunna få en vänsterregering. Vänster, mer vänsterdominerad. Då måste ju Vänsterpartiet förflytta sig. Göra en sverigedemokratisk resa, men på sin kant. Öppna upp för saker och ting. Resonera. Lägga ner saker och ting. Komma med nya idéer. Annars, vänsterregering, vad skulle den bestå av? Alltså det, som det ser ut idag. Och Vänsterpartiet, de kan inte bara stå och yla på en kant. Utan de hade Gudrun Schyman, hon var på väg. Men henne sköt dem.
Vad säger du, Tobias?
Hon började ju då med att räkna upp ett antal saker som inte fungerar så bra enligt hennes uppfattning i Sverige. Det var apoteken, posten och vården och matpriserna och infrastruktur och bostadsbrist och så. Och det där skulle ju kanske också Magdalena Andersson kunna säga lika gärna. Det finns väl ingen här som tycker att tågen går bra och så vidare. Men hon har ju inget svar på hur det här ska vara i hennes samhälle, så att säga. Utan den här nyheten som Vänsterpartiet hade idag då, om att tågunderhållet var det väl skulle bli statligt egen regi. Ja, det kanske är ett vänsterförslag då, men de här andra, vad ska man göra med apoteken då? Ska man återförstatliga dem? Menar hon det? Och eftersom hon säger att det är privatiseringen då, som hon kallar det, som har gjort att man inte alltid får tag på sin medicin och så, det kan man ifrågasätta. Och posten då, vad vill hon göra med det då? Vem ska betala för postutbärningen om den nu ska komma varje dag som hon förmodligen vill? Och matpriserna, ja, ska man ha statligt reglerade priser och så vidare? Så det steget vågar hon ju inte ta alls.
Men om vi börjar då med det, Järnvägssverige kallar hon det för. Vad säger ni om hennes förslag vidare?
Jag är för dåligt insatt i själva sakfrågan. Men jag har ju bott på tåg i 45 år ungefär. Haft årskort på SJ. Och jag får ju säga att den här katastrofbilden hon målar upp, hon måste åka med andra tåg. Alltså 95-96% av tågen, de kommer ju faktiskt i tid. Och det är ovanligt att åka på jättelånga... Jag menar, det händer kanske två gånger om året för mig som åker 250 dagar, ganska långa sträckor på tåg. Två gånger om året med stopp med mer än 2-3 timmar ute på linjen. Och det är klart att det uppstår saker. Så att den katastrofbilden, sen är det stora problem som man måste ta itu med. Och jag är inte människa att säga exakt hur man ska göra. Men att kasta tillbaka allt till staten är jag väldigt tveksam till.
Alice... Jag tror inte du är särskilt förtjust i det här förslaget heller.
Nej, men det är väl ett typiskt svar från vänster att man ska återförstatliga för att man har som utgångspunkt att det staten gör alltid blir så mycket bättre. Problemet här är ju att man inte har satsat på underhåll och att man på många fronter egentligen i Sverige idag ser vad som händer om man inte investerar kontinuerligt i basverksamhet. Och där är ju järnvägarna en sån, infrastrukturen överlag en annan. Och apoteken, ja det här med medicinerna, det är ju ett europeiskt problem. Och det är ett allvarligt problem. Jag tycker det är ändå illustrativt det hon säger, man kan köpa hudkrämer.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Man kan inte hämta ut sin medicin. Det är ett stort problem. Jag har jagat Ipren i flera månader till barn. Så det är liksom orimligt att vi skapar ett kösystem. Men samtidigt så menar jag ju att vi kan ju se verkligheten men ändå landa i olika utgångspunkter hur man ska lösa det. Och där är ju vänsterns svar alltid att man ska förstatliga och högerns också ibland alltid att man ska privatisera. Och sanningen är att det beror på vad det är för verksamheter och framförallt hur man privatiserar eller förstatligar.
Lockar det här förslaget väljare?
Ja, då måste man nog utveckla det så att man kan göra trovärdigt att det här skulle verkligen förändra någonting i grunden. Jag tror att de flesta som om man då åker tåg, kanske inte lika ofta som vidare, men ändå åker tåg då och upptäcker att det finns brister så att säga. De flesta förstår nog att det är flera olika orsaker som spelar in. Och då tror jag att den bristande utbyggnaden som kontinuerligt har skett, både när det gäller kontinuerligt underhåll och nya anläggningar, det tror jag folk förstår att det är ett problem. Och att det finns en gammal skuld när det gäller underhåll som gör att vi har de här långa planerade uppehållen när vi då tycker att det är då man ska åka tåg på sommaren, när man ska liksom till släkt och vänner och så. Och då stänger de av Södra stambanan i en vecka, eller om det var två. Det märker man ju. Man förstår, jag tror att folk förstår att det här måste göras och att det inte finns en enkel förklaring till det. Så jag får väl säga lycka till Norsi om att...
Men hon fångar ju samtidigt en känsla som jag tror är ganska utbredd överlag, oavsett vad man röstar på, om att liksom det svenska välfärdssystemet inte levererar utifrån de förväntningar man har. Och jag tycker också pandemin visade väldigt tydligt att vi har liksom ingen beredskap. Ukraina-kriget, vi har ingen beredskap vad gäller försvar. Och det finns nog, tror jag, en känsla av att vi fortsätter att betala höga skatter, men det här samhällskontraktet sviks från statens sida. Och då är det ju kanske lite märkligt att tänka att det är staten som man ska återgå till, för det är ju staten som uppenbarligen misslyckas. Men jag tror att det finns en frustration just över att vi har väldigt långa köer till vården, trots att kvaliteten på vården är god. Vi har uppenbara problem med en skola som inte levererar för alla elever och så. Och den här känslan, nostalgisk eller inte, den visar ju ändå på att det finns ett behov från höger till vänster att man faktiskt tillvaratar de skattemedel man har och prioriterar på ett klokare sätt så att människor faktiskt känner att de får valuta för det de pytsar in ofrivilligt, mer eller mindre.
Ja, Tobias.
Till saken hör jag att Nooshi Dadgostar har ju inte varit ansvarig egentligen för något genomförande av någon politik, så hon kan ju ösa på utan att få den här saken tillbaka. Ja, men ni satt ju vid makten i 8 år. Och så. Ja,
men det
hon
är för Sverigedemokraterna.
Ja, exakt. Det är det.
Vidare, du nickar. Vi har en panel som är rörande överens, känns det som. Det är aldrig bra. Hon återkommer inte här med att sänka matpriserna. Då. Är det ens realistiskt att driva igenom en sån fråga, Tobias?
Jag tror inte man kan... Hur skulle det gå till, så att säga? Man får ställa en motfråga. Hur ska man göra? Ska man då säga då att det ska vara si och sånt pris på en basvara som mjölk, till exempel? Ja, vad händer då med de andra priserna? Kommer det uppstå mjölkbrist och så vidare? Jag tror att det är många som har... Alltså, vi har haft en hel halv kontinent som har levt efter det här systemet i många år. Det fungerade inte särskilt bra. Det var väl mjölkbrist och ibland fanns det glass och ibland inte. Det vet alldeles mycket om. Det kommer ju naturligtvis inte att fungera. Sen är det ju... Alltså, det finns ju någon liten kraft i det här med fika-regering. Det kanske hon har hittat något sätt att liksom ge en bild av den här regeringen. Att man säger vi ska samla branschen och prata om det här. Det var ju lite konstigt när Elisabeth Svantesson bjöd in de här företrädarna för matkedjorna. Och det var ju alls inte det som gjorde att de började sänka priserna, utan det var ju marknadstrycket helt enkelt. Mm.
Regeringen har ju fått kritik för att man inte har drivit igenom fler förslag, fler utredningar och fler propositioner och så. Sämsta sedan 1979, säger Socialdemokraterna. Håller ni med?
Nej, det kan man väl inte riktigt hålla med om. Om man tittar på vad den förra regeringen inte åstadkom på 8 år, så får man väl ändå säga att den här åstadkommit väldigt mycket just i att initiera processer. Men man är ju också bakbunden av inflationsmålet, och det här gör ju att Riksbanken får en roll som passiviserar politiken. Och det gör ju att ja, det blir en fika tillställning därför att du är fast i att inflationen måste ner innan du kan göra någonting. Frågan är till vilken nivå inflationen måste ner innan man kan börja stimulera ekonomin. Och där är det ju lätt för Vänsterpartiet att på ett ganska populistiskt sätt då appellera till människors känsla av att de har mindre, eller känsla, det är ett faktum att man har mindre i plånboken. Men vi som har köat för bröd i kommunistiska länder, vi vet ju vad som händer när man gör på det sätt som hon föreslår. Och på midsommar slogs jag av att det inte fanns några ägg att köpa i svenska liksom, matbutiken som jag besökte. Och det där blir ju konsekvensen, eller när man har extra pris på bröd, nu när det har varit dyrt med bröd, ja då tar ju brödet slut. Så att det där är liksom ingen lösning om man inte bara vill ha retoriska finter liksom i ett tal.
Alltså det med äggen var väl salmonella, va? Var det inte något sånt?
Jo, det, precis, absolut. Men liksom, det illustrerar vad som händer när man går in bakvägen och försöker förändra marknadslogiken.
Mm. Vad säger du vidare?
Nej, grunden är ju, och det är ju så Sverige är uppbyggt, det är så att du ska ha en stabil och riktigt fungerande ekonomi utan för många underligheter man är inne och skruvar. Vi ska ju komma ihåg, vi kommer ju från en ganska lång period med inflations- och devalveringsekonomi som tog slut 1992 på hösten. Och då försvann 50 öre av svenska kronor. Mm. Och vi har allvarliga problem nu också med den mycket svaga svenska kronan, med inflationen som, och en riksbank som sitter fast i sitt reglement, att vi har ett självskadebeteende just nu, och jag är orolig för den ekonomiska utvecklingen, för tillväxten, för den höga arbetslösheten, alltså, eller folk som är utanför arbetskraften, för den svaga svenska kronan, för att vi inte får ner inflationen, att vi jobbar fel. Och att det är det som oroar mig, och det är det som påverkar matpriser och alltihopa det här. Och hela välfärdssidan som du var inne på, Alice. Alltså att det finns en oro, en befogad. Alltså att man, hela liksom välfärdens samhällsbärarfält, lärare, sjuksköterskor, socialarbetare, poliser, undersköterskor, allt vad det är. Det saknas otroligt mycket folk, va? SJ, ja, men det var lokförarbrist, är förmodligen fortfarande. Vi hinner inte växa i fatt det riktigt. Och det ovanpå, alltså en väldigt svag ekonomisk utveckling. Mm. Det finns skäl för oro, men inte att rusa iväg åt höger eller vänster, utan se till att få ordning på ekonomin. För mig som har varit socialdemokrat i 100 år, och säkerligen också de allra flesta i en bred mitten, att det är ordning och reda på ekonomin, en stabil ekonomi som fungerar. Och som inte behöver politiskt skruvas på för mycket. Det är dit vi ska. Mm.
Det intressanta är ju att det finns en allt större enighet. Jag såg både Svenskt Näringslivs chefekonom och Laura Hartman på LO som är överens om att de här räntehöjningarna ju också är inflationsdrivande. Ja. Och att det blir, som du säger, ett självskadebeteende där vi har importerat inflationen och vi försöker lösa den. Men den har inte uppstått här. Det är inte här vi har överkonsumerat på det sättet. Samtidigt som då många som har haft fasta bolån nu löper ut. Så jag tror att medelklassen kommer nog inse efter semestern att nu är det på riktigt svårare tider som väntar. Och jag såg att Svantesson reviderade om prognosen idag och sa att lågkonjunkturen kommer bli längre än vad man tidigare har sagt. Så att jag tror så här, om konjunkturen vänder innan 2026, innan valet, då kommer den här regeringen bli återvald. Vänder den inte, då har vi en socialdemokratisk regering efter nästa val.
Mm. Tobias, delar du Alice analys?
Ja, det gör jag. Men det kan ju också i bästa fall ha varit en period då det har funnits en stabil majoritet som har åstadkommit en del. Mm. Det har ju tillsatts en hel del utredningar. Vad har vi för minnesbild, nu kan man ha olika politiska åskådningar, men vad har vi för minnesbild av Bildtregeringen 91-94? Ja, det var ekonomisk kaos. Mm. De fick ta sossarna till hjälp. Mm. Men de gjorde en massa saker också. En massa marknadsreformer som var viktiga för Sverige och som kanske var viktiga just för dem, den borgerliga regeringen så att säga. Men de gjordes ytterst lite, backades tillbaka av Socialdemokraterna. Så att det är, de kan göra en del saker för Sverige, men kanske kan de misslyckas med att bli återvalda.
Det är också Kristdemokraternas dag idag. Vi får höra Ebba Busch ikväll. Vad kan vi vänta oss av henne, säger ni? Vad tror ni?
Jag har ju läst hennes tal, så jag kan inte säga något.
Men då kan du väl berätta lite?
Nej, jag passar på den.
Jag får faktiskt hit både Nooshi Dadgostar och Ebba Busch idag. Från 12 till 12.30 så får se om de kan svara på några av våra frågor här helt enkelt. Stort tack för att ni var här och stort tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.